I det här programmet så ska jag rikta mig främst till dig som ännu inte är kristen. Men också till dig som vacklar en del och som kanske missförstått vad kristen tro är. För det är nog ingen ovanlig situation i vår rätt så förvirrade tidsålder. Och jag hoppas att du genom det här programmet ska få klarhet i några saker. Och det är bland annat vad det är att vara kristen. Och även vad det inte är att vara kristen. Vad man har för glädje av att vara kristen i vardagen. Varför du absolut måste bli kristen eller frälst, om vi ska använda det ordet. Och sist ska jag prata om hur du blir frälst. Du ska också få höra några korta intervjuer här och där med andra personer som får berätta varför det är gott att vara en kristen. Vi ska ta ett inledande bibelord från Lukas evangeliet i Nya testamentet, kapitel 5, vers 8-10, där det berättas om när Jesus för allra första gången mötte Petrus. I det här bibelordet ser vi att Jesus tar emot oss sådana som vi är i den situation som vi står i när vi möter hans kallelse. Och det vill jag att du ska veta alldeles i början av det här programmet, att du inte först behöver ordna upp saker i ditt liv eller betala något. Du behöver inte först bli en bättre människa före det att du kommer till Jesus. Du ska bara komma, och du ska komma på Guds villkor. Det står så här i bibelordet. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa: "Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa." Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon Petrus. Men Jesus sa till Simon: "Frukta inte, härefter ska du fånga människor." Nu så ska du få lyssna till ett litet personligt vittnesbörd.
Jag tänkte jag skulle göra så här, att jag ska börja med att fråga våran förebedjare här, Hasse Larsson. Hasse brukar ju vara med varje gång som jag sänder och sitta här och be för programmet. Och han, du ska veta det också, att han ber för dig där hemma vid radioapparaten. Att du ska få någonting till dig från Gud. Och då skulle jag vilja fråga dig, Hasse, så här. Vad känner du att du har för glädje på denna sidan evigheten utav att vara kristen?
Det är mycket roligt att kunna få uppleva kristig glädje. Och det är några goda bibelord som man kan säga: glädjig i Herren alltid. Åter vill jag säga, glädjig. Låt ni allt dina önskningar och tankar bli kunniga inför Herren. Då skola dina planer hava framgång. Och detta är ju någon glädje som jag upplevt oerhört mycket i många sammanhang. Och känt och funnit att detta är det verkligheten som håller. Och att Kristi tro på Kristi Jesus Kristus, alltså, det är det enda som håller i dagens läge. Och jag har upplevt detta oerhört många gånger. Hur jag har fått känna och leva tillsammans med Jesus Kristus som min ledsagare.
Ja, det är gott att höra. Det är en stor glädje, tycker du, i att vara kristen då. Och en trygghet, och du upplever mycket bönesvar.
Jag har upplevt många bönesvar på många olika sätt. Och Herren har talat till mig vid flertal tillfällen så det är radikalt att jag ska göra de och de sakerna och tala med den och den människan. Och det har känt och upplevt att detta har varit verkligen rätt, alltså. Och då blir man verkligen, upplever denna, som jag sa i början, glädje. Då känner man att det är en trygghet att anförtro sig i Jesu Kristi händer. Och ni vet, Jesus, han har ju sagt detta. Och se, jag, Jesus alltså, är med er alla dagar in till tidens ände. Och det är väl det ord jag läste kanske bland de första när jag hade tagit detta avgörande steget att uppleva frälsning i Jesus Kristus.
Mm. Du, den kristna tron har ju en allvarlig sida också, och jag skulle vilja fråga dig: varför tycker du att det är viktigt att bli en kristen och inte bara liksom vara lite ljum och avvaktande, utan att ta steget? Vad är det viktiga med det?
Frälsning är ju en upplevelse man får känna och uppleva, hur man finner detta. Och då gäller det verkligen att kunna radikalt följa det alltså. Och jag vet ju att har jag inte tagit frälsningsupplevelsen på allvar, då har jag inte räddat eller bärgat mitt eviga liv. För att det är ju det som står i Bibeln också, att det kommer en tid efter detta. Och har vi det inte klart med då, upplevt det frälsningsupplevelsen, då kan jag inte garantera att du finner ett evigt liv hos Jesus Kristus.
Nej. Tack ska du ha, Hasse.
Ja, det var Hasse Larsson det. Nu ska jag själv berätta vad jag tycker att det finns för missuppfattningar om kristen tro. Så nu bör nog alla ni strängt religiösa och kyrkfromma lyssnare stänga av radion, för här kommer nu någonting som ni troligen inte gillar. Men till dig då, som inte är kristen, så vill jag säga det här. Du ska veta att jag själv ofta är bedrövad över vad vi i kyrkorna visar upp för dig. Du har säkert sett och hört mycket som du är väldigt undrande över. Och har du konfirmerat dig så har du kanske fått lära och uppleva ett och annat som du ställer dig väldigt frågande till. Och du kanske rent av tycker att det verkar alldeles för tråkigt och livlöst att vara kristen. Kanske tycker du att gudstjänsterna är stela, formella och svåra att begripa. Och kanske upplever du att alla ritual verkar vara någon slags hokus pokus, där du inte alls ser den kärleksfulla guden som vi brukar prata om. Och i naturen ser du kanske spåren av en livfull skapare, men i kyrkorna så har du upplevt det som i en gravkammare. Eller så har du erfarenheter från mer livliga kristna sammanhang och där kanske upplevt att det du ser och hör inte känns äkta och naturligt. Och då ska du veta att jag ofta känner precis likadant som du i det här. Som du vet så är Bibeln rättesnöret för hur vårt förhållande till Gud ska vara. Och Gud förmedlar genom Bibeln sin vilja och sin plan för oss alla människor. Och därför tror vi också att Bibeln är en auktoritet som vi inte kan sätta oss över. Så det gäller att bestämma sig för vilket förhållningssätt man vill ha till Gud och hans ord. Ska han vara Gud eller jag? Står mitt ord mot hans ord? Man kan ju faktiskt låta Bibeln vara högsta auktoritet även om man inte begriper allt eller ens gillar en del som står där. Bara man ändå ödmjukt accepterar Bibeln som Guds ord. Vad säger då Bibeln om alla de här yttre företeelserna som du kan se i våra olika kyrkor och samfund? Om du nu inte är förtrogen med vad som står i Bibeln så ska jag då avslöja för dig att det i princip inte står någonting alls om att vi ska ägna oss åt alla dessa religiösa saker som kan tyckas både tråkiga och underliga. Det står inget i Bibeln om att vi kristna ska ha kyrkor, präster, ritual och liturgi. Du hittar ingen mall i Bibeln för hur gudstjänster och sammankomster bland de kristna ska vara utformade. Det står inget om att det bara är salmer och kyrkorglar som ska stå för musikstilen bland oss. Det står inte att våra sammankomster måste vara högtravande, sakrala och formella. Det står inte heller något i Bibeln om att våra sammankomster ska präglas av något fanatiskt beteende eller något uppskruvat tillstånd där de oinvigda känner sig utanför. Att vara en kristen är alltså inte att sitta och nöta kyrkbänken på söndagar eller på högtidsdagar. Att läsa med i nedskrivna böner och vackert sjunga med i psalmboken. Det är inte heller att hoppa jämfota och skrika högljutt. Gud, han har tänkt något mycket större än så för oss, något mer underbart än så. Och då kan man fråga sig, hur har vi då hamnat så galet? Jo, så här ser jag då på utvecklingen. På Gamla testamentets tid, på det gamla förbundets tid som man säger, fanns en av Gud given ordning med tempel, prästerskap, offer och gudstjänst bland det judiska folket. Hela deras gudstjänstväsende var en slags profetisk dramatisering av det nya förbund som Gud skulle ge hela världen genom Jesus. Och det judiska folket då, de var bärare av den här Guds plan. Men sen när Jesus kom, när han dog för våra synder och uppstod från döden, så trädde det nya förbundet in i det gamlas ställe. Och det som Gud hade visat genom gamla förbundets skådespel blev en levande verklighet för alla som tog emot Jesus. I och med detta så upphörde den gamla ordningen. Och det förstår vi genom att det tygstycke som hängde för det allra heligaste rummet i judarnas tempel, dit bara överste prästen fick gå in, det gick sönder när Jesus dog. Och att judarnas tempel revs av romerska soldater år 70. Då upphörde hela judarnas gudstjänstväsende med prästerskap, offer och tempeltjänst. Och man kan säga att judarna väldigt väl begrep att den gamla ordningen hade upphört eftersom de slutade med prästtjänst och offer. Men de förstod inte hur den gamla ordningens skådespel blev en levande verklighet i de kristnas liv. Den insikten kommer de att få i ändens tid enligt Bibeln, för Gud har inte vänt ryggen åt det judiska folket. Men ett par hundra år sedan efter att Jesus hade inrättat det här nya förbundet så började det andliga livet bland de kristna att stelna till. Ledarna för de kristna började då som ett surrogat att återinföra den avskaffade gamla ordningen med tempel, prästerskap och gudstjänstordning. Och med all säkerhet så var det här också ett sätt att säkra den framtida makten. Genom detta så lade man så grunden till den stora ämbetesfokuserade kyrkan som sen blev katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och så vidare och så vidare. Alltså organisationer och företeelser som vi inte hittar någon befallning om i Bibeln när det gäller oss kristna. Nu ska vi ta ytterligare en sån här kort intervju om hur en annan person uppfattade det kristna livet.
Ja, nu är det så här att jag sitter hemma hos Stefan Jarkeus och jag skulle vilja att han svarar på en liten fråga här. Och det är så här, Stefan, jag undrar vad du känner att den kristna tron ger dig i vardagen. Vad har du för nytta och glädje av din kristna tro i vardagen?
Jag har märkt att man har nytta av sin kristna tro i vardagen. På jobbet, när man träffar människor av olika slag som man möter när man är ute och jobbar, så har jag ju märkt att Gud kan använda mig på olika sätt. Och antingen så kan man träffa människor och prata med dem, eller så hjälper Gud en själv. Bara för någon vecka sedan här så var det en situation på jobbet som var lite jobbig, och jag bad till Gud här på natten när jag inte kunde sova riktigt, så vände han faktiskt på hela situationen, så det blev jättebra alltså.
Tycker du att du får bönesvar när du ber alltså?
Ja, det tycker jag ibland. Ibland kan ju bönesvaret dröja också. Och sen bönesvaret kanske inte alltid blir som man hade tänkt själv heller. Men man märker att Gud har omsorg om en.
Du, när det gäller sådana här stora händelser i världen och det är mycket otäckt som händer, tycker du att din kristna tro ger dig någon trygghet här och nu?
Ja, man läser och ser på tv nyheter och sånt vad som händer ute i världen, men ändå känner man ju att den kristna tron, den bär ju i ändå.
Du vet att Gud är med dig, menar du?
Ja.
Du, sen så är det ju så här att den kristna tron har ju en allvarlig sida också. Och vi känner ofta, vi som är troende, att vi vill vittna för andra och vill att de ska bli kristna. Vad är den största anledningen, tycker du, till att man måste bli en kristen?
Jag tror det här med den här tomheten som jag tror många människor känner i sitt inre. Och så söker man efter saker och ting i livet. Det kan ju vara pengar, det kan vara prylar, det kan vara kurser, man vill förverkliga sig själv till höger och vänster, man hoppar omkring fram och tillbaka på olika saker. Jag tror många människor idag känner den här tomheten, och visst har man roligt när man är ute lite i svängen, men när man kommer hem så känner man den här tomheten inombords, och det tror jag att många människor känner idag, framförallt unga idag. Det är tufft att vara ung, gå i skola, och jag tror många människor känner tomhet. Och det är ju en orsak till att man ska pröva Jesus, så han fyller upp det tomrummet.
Hur länge har du varit kristen och hur gick det till när du blev kristen?
Ja, från början så blev jag nog, så kom jag hem, då var jag väl 5 år när jag kom hem till mamma, och jag hade varit på möte, och då hade pastorn sagt att man ska ta emot det i sitt hjärta och bekänna med sin mun. Och så jag gick hem till mamma sen och sa att nu är jag frälst, för nu har jag talat om detta och jag har tagit det till mitt hjärta. Då var jag 4-5 år. Men när jag tog emot Jesus på riktigt och var på konfirmationsläger.
Hur gick det till då? Hur kände du det när du lämnade ditt liv till Jesus då?
Jag kände väl inget speciellt. Jag är ju uppväxt i ett kristet hem, så jag är väl inslussad. Men jag var ju tvungen att ta ställning själv, så att säga. Och då fick vi tillfälle att gå fram för förbön och för frälsning och sånt. Och då gjorde jag det.
Och det har du inte ångrat?
Nej, det har jag inte gjort. Men det är tufft att vara kristen med. Och allt är ju inte uppåt heller, va? Utan det finns ju dalgångar också.
Och det var Stefan Jarkeus det. Vad säger då Bibeln om prästtjänsten? Jo, i det nya förbundet har Jesus alltså tagit över gamla förbundets överste prästroll en gång för alla. Vi kan till exempel läsa om detta i Hebreerbrevet i Nya testamentet, kapitel 6, vers 19-20. Det står så här. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, alltså det här tygstycket som hängde för det allra heligaste rummet. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt. Och det var slut på bibelstället där då. Prästen var i det gamla förbundet en medlare mellan Gud och människor. Och prästen hade till uppgift att hantera människors synder i relation till Gud. Men i det nya förbundet behövs inte längre denna medlare, eftersom Jesus har öppnat upp vägen ända fram till Gud för var och en som kommer till Gud genom Jesus. Och det har han gjort genom att han en gång för alla betalade för alla dina gamla och framtida synder genom sin plågsamma död på korset. Det är därför Jesus är enda vägen till Gud. Det var han som dog för dina synder och ingen annan. Så den vägen finns inte i någon annan religion. Om vi tar emot detta så får vi alltså fritt tillträde fram till Gud så som hans barn. Och vi är alla sedan kallade till att fungera så som präster och leda icke-troende människor fram till Jesus och Gud. Och därför är då den kristna tron en bred, expansiv och missionerande rörelse där det egentligen inte ska finnas några experter, utan istället en likställd arbetsgemenskap. Vi har visserligen olika gåvor och uppgifter, men vi står på samma nivå inför Gud och inför varandra. Och det här är Guds vilja för att sprida frälsningsbudskapet på bred front till alla folk. För Gud vill att alla ska bli frälsta. Vi ska läsa om detta i första Petrusbrevet, kapitel 2, vers 5 i Nya testamentet. Och då står det så här. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambringa andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Vad säger då Bibeln om tempel och kyrkor? Jo, när judarnas tempel revs av romarna då år 70, så var det inte Guds avsikt att vi kristna skulle bygga upp nya tempel. Gud tog nu istället sin boning i de kristnas hjärtan, och tillsammans utgör vi Guds tempel på jorden idag. Detta förutsades redan i Gamla testamentet, och Jesus förutsade det också när han talade med kvinnan vid Sykars brunn i Samarien. Och det står om detta i Johannesevangeliet kapitel 4, vers 21-24. Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Heliga hus och platser, det är alltså inte viktigt för Gud. Och i andra Korintsebrevet i Nya testamentet, kapitel 6, vers 16, så säger aposteln Paulus så här. Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Bibeln kallar oss alla kristna tillsammans för Kristi kropp också. Hans ande bor i oss och vi utgör nu tillsammans Jesu kropp på jorden. Ingen enskild människa är som Jesus och kan utföra allt det han utförde, inte ens påven. Även om nu katolska kyrkan kallar honom för Jesus ställföreträdare på jorden. Nej, tillsammans med alla de olika gåvor vi kristna har fått så kan vi utföra sådant som Jesus själv presterade och vara en representation för honom på jorden då. Ordet kyrka betyder just kropp. Så i det här ser du Guds tanke med kyrkan. Det handlar inte om några heliga byggnader av sten utan om levande, troende människor som tillsammans utför allt det som Jesus vill göra på jorden idag. Vad säger då Bibeln om gudstjänster? Och som jag har sagt tidigare så har alltså Gud avskaffat det gamla förbundets ordning. Och i nya förbundet så är en gudstjänst främst att göra Guds goda gärningar i världen. Du kan lyssna här till aposteln Jakob i hans brev i Nya testamentet kapitel 1, vers 27. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Det var slut där. När vi normalt pratar om gudstjänster så menar vi ju oftast de tillfällen då kristna samlas till möten. Men hur de ska vara utformade då, det står det inte speciellt mycket om i Bibeln. Aposteln Paulus i alla fall skriver om det här. Och då står det i första Korintsebrevet kapitel 14, vers 26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Alltså så ska då var och en bidra med någonting och det verkar som om samlingarna skulle vara väldigt enkla, utan former. Ordet psalm i den här texten kommer ifrån det grekiska ordet psalmos, vilket egentligen betyder en sång till ackompanjemang på stränginstrument. Nu måste det inte vara stränginstrument heller som du förstår, men det ger ju en inblick i vad texten ger för frihet här. Och det som jag har tagit upp här nu med dig, det kanske du kan tycka är lite kontroversiellt, men det som jag vill att du ska se är att en stor del av kristenheten har försökt att ta över gamla förbundets ordning fastän Gud har avskaffat den. Och det här kanske är allra tydligast i den katolska kyrkan. Man har liksom gjort en slags kopia på judarnas gudstjänstväsende fastän det dramat egentligen är färdigspelat. Går man fel väg som kristen så blir det en massa tingeltangel, massa måsten, former och ritual, lagar och påbud. Och kanske har du sett just detta och därför avstått ifrån att ta steget över till Gud. Men nu vet du det alltså, att Gud själv vill inte ha det så här. För Gud har avsett något annat och större än så för oss. Kanske inte större enligt människors mått mätt, men större om man mäter efter Guds sätt att mäta. Och Jesus sa att den han gör fri blir verkligen fri. Och det innebär att när han befriar dig från egenlivets träldom och ifrån syndens slaveri så vill han även befria dig från hämmande kyrkosystem, ifrån religiösa mönster och ifrån sekteriska dogmer och beteenden. Han vill att du ska vara fullständigt fri när du lever med honom. Det ska inte vara tråkigt att vara en kristen och det ska inte innebära en massa måsten. Men sen är vi inte heller utlovade ett liv utan problem, med en dans på rosor och ständigt framrullade röda mattor. En del predikar så att vi ska vara helt befriade från all nöd och sjukdomar, men det har inte Gud lovat oss här och nu. Det vi är utlovade är ett liv i glädje, frid, harmoni och frihet. Och ett sånt här liv i Guds närhet, det är omväxlande och uppfriskande, det är dynamiskt och det är spännande. Och den som först har levt ett liv utan Gud och sedan upplevt en sann omvändelse och frälsning, han kan vittna om på ett trovärdigt sätt att det är en stor skillnad. Det är ingen förlust att lämna det gamla bakom sig. Man upptäcker ganska snart att det var en stor vinst att förlora det gamla livet. Och vad upplever man då för glädje av den kristna tron i vardagen? Som Jesus sa, så blir den som han gör fri, verkligen fri. Och det betyder att är du förslavad under någonting, och det kan vara synder, begär eller något annat som på ett otäckt sätt kontrollerar ditt liv, så både kan och vill Jesus göra dig fri. Detta är en underbar upplevelse för många när de blir kristna. Antingen så kommer det här direkt eller med tiden. Nu ska du få lyssna till ytterligare en kort intervju som bland annat handlar om en sån här typ av befrielse.
Ja, jag tänkte fråga min fru Anita så här. Varför blev du en kristen?
Ja, när jag blev kristen då var jag 17 år. Då tyckte jag att livet fick en helt annan mening. På ett sätt som jag aldrig tidigare hade upplevt. Och det som var akut just då när jag var 17 år, det var att jag hade en social fobi som jag hade haft sedan jag var liten. Jag hade jobbigt att gå i skolan och så. Och det blev jag helt befriad ifrån. Från en dag till en annan. När jag fick förbön av ett par kristna då som vi lärde känna. Jag blev helt befriad.
Räknar du att du blev kristen just vid det tillfället sen?
Ja, det kan man säga. För de hade också berättat vad kristen tro innebär. Och, ja, de hade berättat det, att det var ett spännande liv. Att det var att Gud har en plan för var och en av oss. Och det gör livet meningsfullt. Och att,
de här fobierna som du pratar om, kan du bara säga något mer om vad det var? Och har du känt något problem med det sen efter att du fick förbön för detta?
Nej, jag blev alltså helt befriad från detta då, att jag hade svårt att gå i skolan, hade en sorts skräck för alla nya skolor jag började på, alla nya jobb. Det var en skräck som gjorde att jag liksom inte klarade av det vardagliga livet. Och det blev jag så befriad från precis den dagen, så att jag nästa dag kunde gå till min nya skola utan rädsla.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja, du, sedan så tänkte jag fråga dig så här. Varför ska man bli kristen?
Jo, för att man får en mening med livet. Om allt annat vacklar runt omkring så finns ju den här meningen med livet när man har Gud på sin sida. Och det här då att Gud har en plan med våra liv, det är liksom ett spännande liv att upptäcka vad Gud har för plan med våra liv. Och sen framförallt då, man slipper vara rädd för döden och man har en visshet om att man ska få tillbringa evigheten med Jesus.
Har man aldrig några tvivel på det här?
Jo, visst tvivlar. Ja, och det gör många kristna. Men för Jesus är våra tvivel inga problem. Om man tänker på Thomas tvivlaren, så kom ju Jesus till honom när han var uppstånden och svarade på de frågor som han hade. Så att om vi kommer med våra frågor och tvivel till Jesus, så får vi liksom kraft och svar på våra frågor också.
Är det kristna livet sen bara en dans på rosor?
Nej, det är det ju inte. Allting blir inte lätt bara för att man blir kristen. Man vill så mycket men räcker inte till. Men Gud finns alltid där och han förlåter och hjälper oss att börja om. Sen har vi inte blivit lovade full hälsa, men ett liv i förnedring vill Gud lyfta oss ur. Och det upplever jag verkligen att jag har blivit hjälpt ur.
En annan sak du ska kunna få uppleva i vardagen genom att lägga över ditt liv till Jesus, det är bekymmersfrihet. Det är också något som kan komma med tiden, något som man växer in i. Lyssna till det här underbara löftet från Jesus som står skrivet i Lukas evangeliet kapitel 12, vers 22-32. Det är ett ganska långt stycke alltså. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka, och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Och där var det slut på det här citatet. Det här är ju en alldeles underbar del i det liv Jesus vill ge oss. Men som du säkert förstår är det inte så många som lever så här bekymmersfritt, fastän Jesus lovat detta för den som vill gå helt med honom. Men det här bekymmersfria livet hör säkert ihop med att tjäna Jesus också. Vi är ju kallade till att gå ut i världen och göra alla folk till Jesu lärjungar. Och det är faktiskt också den meningsfulla och spännande sidan av den kristna tron. Och det är alltså också en underbar del i det liv Jesus har för oss. Och sen är vi också utlovade ett liv tillsammans med Gud i all evighet. Och först då blir allt så perfekt, så ljuvligt och så bra att vi inte ens kan föreställa oss det. Det livet har inte kommit till oss ännu, men vi kan få en liten försmak av det här och nu, bland annat genom de tecken och under som Gud låter ske då och då. Och genom att han ger av sin helige ande till oss kristna och till dem som ber honom om det. Ja, sedan finns det också en oerhört allvarlig del i den kristna tron, och det är frågan om var du kommer att tillbringa evigheten. Bibeln sticker inte under stolen med att det finns två ställen att välja på, himmel eller helvete. Du kanske tycker att en del kristna har använt helvetet för att skrämma folk in i himlen. Men jag ser det som oerhört stor omtänksamhet och kärlek när någon varnar mig för den fara som lurar bakom krönet. En del tror att Jesus enbart är mild i tonen. Men när det kommer till evighetsfrågan så är han väldigt allvarlig, och vi ska lyssna till vad han säger i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 29-30. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. Det var slut här. Lite förluster i den här världen är alltså ingenting mot att hamna på fel ställe i evighet. Evighetsfrågan är alltså den klart viktigaste orsaken till varför du ska säga ja till Jesus. Tycker du då att Gud är dum som har inrättat ett helvete? Tycker du att han är dum som lät sig plågas på ett kors för att du skulle slippa hamna där? Tycker du att Gud är dum som har gett dig en fri valmöjlighet? Han tvingar dig ju inte till någonting. Sanningen är nog så enkel som att skall vi kunna leva i evighet med varandra så måste vi ha valt bort allt det som orsakar all ondska här på denna jorden. Vi vill ju inte att det ska finnas med i himlen också. När du känner den största lyckan och välbehaget här på jorden så har du där en försmak av hur det blir i himlen. Och när du i vissa stunder upplever ett avgrundsmörker i detta livet så har du där troligen en försmak av just Gehennas eld. Och då är den viktiga frågan som allt för få ställer idag. Och det är, var ska du tillbringa din evighet? Gehenna, det är som den förbeställda destinationen för ditt livs resa eftersom du är en syndare och har del i denna världens ondska. Det har dina förfäder ordnat för dig. Himlen däremot väljer du genom att aktivt säga ja till Jesus. Och om du dör i natt i din säng och ännu inte har hunnit säga ditt ja till Jesus, ja då är det troligen för sent att ändra den förbeställda destinationen. Detta är den allvarliga sidan av den kristna tron. Och hur blir man då en kristen så att du kan känna dig som Guds barn och vara säker på vilket håll du är på väg åt? Och för att man ska förstå hur Gud vill att vår relation till honom ska vara så kan man läsa om Adam och Eva i Edens lustgård före syndafallet. För där levde de helt i förtröstan på Guds omsorg. Den egna förträffligheten, den var inte nödvändig. Ära, prestige, makt, bildning, titlar, rikedom, lyx etc. etc. Det var saker som de inte ägnade en tanke åt. Allt var gott, står det i Bibeln. Ytterst sett är det så här Gud vill att vi ska leva. I förtröstan på att Gud är vår far och att han tar hand om oss på absolut bästa sätt. Men det som saknades Adam och Eva faktiskt före syndafallet var bara en sak som jag kan komma på. Och det var att de inte själva hade gjort ett aktivt val mellan det helvete som egenlivets självförgudning ger och det paradis som gudsgemenskapen ger. Så Gud utsatte dem för denna valmöjlighet genom det Bibeln omtalar som kunskapens träd. Och som du ju vet så tog Adam och Eva det lätt med Guds varning om att äta ifrån kunskapens träd och de föll då in i egenlivets helvete. Men vi har, tack vare Jesu försoningsverk, möjligheten att gå åt andra hållet. Från egenlivet till gudsgemenskapen. Så att vara en kristen då, det är att låta Gud vara Gud över alla områden i ditt liv. Att låta honom sitta på tronen istället för du. Att ge honom äran för framgångar istället för att du tar äran. Och att vara en kristen är framförallt ett liv i gemenskap med Gud där han vill vara din kärleksfulla far. Hur kommer du då dit? Ja, som jag har sagt tidigare så behöver du inte själv ställa någonting till rätta för att få del av det här. För att Jesus har ställt allt till rätta åt dig. Du får komma med alla fel och brister som du har just idag. Bara du kommer och accepterar villkoren. Jesus har ju tagit skulden på sig för alla dina synder som du har gjort och kommer att göra. Om du accepterar honom som Herre och Gud i ditt liv. Så ska du bli en äkta kristen så behöver du veta vad det är du säger ja till. Och sedan säger du ja och så överlåter du ditt liv i Guds händer. Och du gör det genom att med egna ord tala med Jesus som är densamme som Gud. Och du måste mena vad du säger, för det går inte att testa eller lura Gud. Du ska komma med ett ödmjukt och uppriktigt hjärta. Du måste tänka på det när du kommer inför Gud, att vore det inte för att han själv steg ner till jorden och dog i ditt ställe på korset, så skulle du inte haft en chans. Din förhandsbeställda destination är ju det helvete som Bibeln talar om på grund av din syndiga natur. Men nu får du alltså en gratis chans genom att bekänna alla dina synder och din skuld och lämna över detta och dig själv till Jesus. Du kan be ungefär så här i en bön, och om du vill så kan du vara med i den bönen. Jesus, jag vet inte hur stor min vilja till förändring egentligen är, men jag förstår att jag måste bli frälst. Jag kan ingenting göra själv, så jag kommer till dig nu och jag ber att du ska göra det som du vill göra med mig. Jesus, se inte till mina fel och brister utan till mina behov och till min bön. Jag bekänner att jag ofta syndat med tankar, ord och gärningar och inte hållit dina bud eller levt efter ditt ord. Förlåt mig all min synd och skuld och ta emot mig som den som jag är idag. Jesus, jag öppnar mitt hjärta för dig nu och jag ber att du ska komma in där och att du ska bli min Herre och Gud. När du lämnar ditt liv till Gud på det här sättet så är det inte säkert att du känner något speciellt. Det kan bli så. Men du är lika mycket Guds barn även om du inte kände något särskilt efter din uppriktiga bön. Gud möter oss på olika sätt. Sedan så ska du ta emot den tro som Gud ger i ditt hjärta och förtrösta på att du är hans barn. Läs Bibeln flitigt och ta till dig det som du tycker talar till dig. Du måste inte förstå eller tycka om allt, men läs ändå. För Bibeln är den andliga föda som du behöver för att din tro ska växa. Du kan börja med Nya testamentet eftersom det är en mer lättsmält föda och den passar den som är ny i tron. När du sen känner att du har vuxit till i tron så kan du börja tugga i dig Gamla testamentet. Må Gud välsigna dig på din väg fram till Gud och tillsammans med honom.